Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? You the easy rider, you ride hard so long.
Hej kära lyssnare och välkomna till Indiepodden 40. Vi har en liten jubileumsspecial ungefär. Ja, vi har haft Rasmus Lind med oss och snackat lite om vad han har haft för sig på senare tid. Och vi ska väl först ta och snacka igenom vad som hände på Gateway i helgen. Nu har vi kommit ner från Indy 500-ruset och tillbaka till vardagen ungefär. Och det innebar två lopp på Gateway. Och ja, Ronny. Vad tyckte du om loppen på Gateway?
Var det race i helgen?
Ja, oja.
Åh fan, jag trodde jag hade drömt det. Nej, men det var väl roligt att titta på lite, just att det fort tog vid direkt veckan efter Indy 500. För det kändes ju som att man var lite revanschsugen, kände jag, ur svenskarnas perspektiv. Eller framförallt, ja, just ur Marcus perspektiv, men också även Felix, som man undrade en högre placering. Mm. Och det såg ju väldigt bra ut efter kvalet, får jag säga, för båda svenskarna. Mm. Och det kan väl vara en helg som blandade och gav, får man väl säga.
Ja, jag var faktiskt inte jättefokuserad på svenskarnas prestationer. Gick ju bra för dem förstås. Jag tyckte det bara var bedrövliga lopp, måste jag säga.
Ja, vad beror det på? Det är ju, på Gateway är det väl så erkänt, alltså historiskt sett, att just vi pratade om redan i förra veckan inför det här racet, att det är svårt att köra om på den här banan, och det är viktigt att du kvalar bra så att du kan starta högt upp liksom. Men det visade sig vara ännu mer känsligt nu, och mycket det får man tillskriva aeroscreenen.
Ja, jag vet, man kan se det från flera olika approach. Först aeroscreenen förstås. Sedan också, man har inte haft så mycket testtid i år, så däcken var ju absolut ingen slitage. På Iowa var det jätteslitage, men här var det knappt något överhuvudtaget. Mm. Och sen det faktum att man körde mitt på dagen, så det var varmare än vad det varit de senaste åren när man har kört där. Och allt det här gjorde nog till det omkörningsfattigaste Indycar-loppen jag någonsin sett, tror jag. I alla fall på ovalbana.
Ja, men det kan inte vara lite mer än två, tre stycken omkörningar som var direkt som avgörande för racet. Så. I övrigt så var det precisionskörning egentligen. Mm. Så nej, det är ju inte riktigt därför man vill titta på Indycar direkt och ovalracing i synnerhet.
Nej. Men vi kan väl då ta upp Takuma Sato som glänste igen, särskilt på lördagen. Fantastisk omkörning av Pato Ward där mot slutet, och han var ju med råge snabbast på banan, men kunde inte rå på Scott Dixon, och Dixon vann då med marginal på 1/14 delar, så det var väldigt jämnt i mål. Men det såg lätt kört ut för alla. Det var ju liksom, förutom startkraschen då på lördagen, så skedde ju ingen olycka alls på de här 400 varven. Men det är lite synd när någon som satt och då kör så himla bra, men liksom det är stört omöjligt att komma om. Liksom, det var enda omkörningen som man verkligen, wow, nu kan det här bli spännande upplösning, men så fastna.
Men var där, den omkörningen där, jag tyckte ju den var livsfarlig. Jag blev lite förbannad när jag såg den, just för att han var ju, vi fick ju ett sms du och jag samtidigt, typ 20 sekunder efter den här omkörningen så fick vi vara ett sms från Gergej som säger håll min sake, punkt, punkt, punkt. Och det var ju verkligen, det var ju håll min sake, min wasabi, min nigiri och mina manga pockets, nu kör vi ungefär. Det var, nej, det var, ja, men det var ju spektakulärt får man ändå säga.
Ja,
men på gränsen, ja, känner jag.
Hälften av gångerna skulle det inte gått hem. Men nu gick det hem och då så sa det ut som en hjälte, annars skulle han se ut som, ja.
Ja, det är skärmigt med någon som är så orädd som han är. Ja, nej, verkligen inte. Och, ja, vi får ändå säga, race 1 var ju roligare att titta på än race 2, får man ändå säga.
Jo, det var lite mer ovisst i race 1, delvis på grund av den här gulflaggen mitt i loppet, på grund av det började duggregna lite grann. Men man saknar ju en del karaktärer längst ner i fältet, den här dumma startkraschen. Paginot till exempel, hans bil var ju skadad. Rossi såg inte särskilt glad ut när han blev intervjuad av Hinch. Sen Beach, Andretti, Carpenter försvann också där precis i början.
Ska vi försöka bena ut där lite exakt vad det var som hände och egentligen vem kan vi klandra för den där startincidenten? För det var ju 3 Andretti-bilar som plockades ur racet direkt där.
Mm. Om vi ser från första början, det är ju Alex Palou som ska vara lite fiffig och försöka utsmarta hela fältet med att, ja, han tjuvstartade. Ja. Jag vet inte vad han tänker på. Liksom, han som är rookie, är hans fjärde ovalbanan han tävlar på. Varför tror han att han helt plötsligt ska kunna vara smartare än liksom hela IndyCar-fältet? Vissa som har liksom vuxit upp på ovalbanor. Nej, det var bara dumt tilltag och det orsakade en kedjereaktion som då tog ut 5 bilar. Så,
Hur var det han gjorde? Han la sig, han tjuvstartade, han la sig till vänster, körde om. Men sen så kom ju, sen bara berötade på bakifrån. Men vad innebar den kedjereaktionen efter att han drog in den där?
De bakom, de går ju lika mycket på bilarna framför som spotten eller flaggan. Och Palou började ju gasa, ja, det hade inte blivit grön flagg ens. Och det var ju liksom startskottet då för, var det Paginot som var precis bakom och Askew också där. Så, men när Palou då slog på bromsen så fick Paginot också väja. Det var ju Askew som körde på Paginot då.
Mm.
Och sen så, ja, plogade alla in i dem. Så sånt där, att tro att man kan komma undan med en sån manöver som Paloro försökte sig på, det är väldigt naivt. Och på snabbare banor, typ Indianapolis, så det kan ju bli väldigt ödesdigert. Nu skedde ju lite samma konsekvens då med Daly och Askew på Indy 500. Så man måste vara mer disciplinerad när man startar på ovalbana.
Håll min paella.
Håll min sangria.
Håll min sangria, såklart. Det är klart att du säger det. Håll min sangria. ska vi kan väl dra topp 5 i race 1 respektive race 2 då?
Ja, det är lite roligare läsning då ju. Scott Dixon vann ju före Sato. Sen Ward, Herta och Marcus Ericsson tog sin andra topp 5 för säsongen då på lördagen. Om vi tittar på svensk intressen då, så Rosenqvist 8. Är det hans bästa, tills dess bästa ovalresultat? Kan väl vara?
Ja, precis. Mm. Det var det.
Och sen Askew var indragen i startkraschen, men lyckades byta framvinge. Slutade på 14:e plats.
Vilket var ju bra jobbat där, får man nu säga. Och det var ju väldigt roligt att se alla samtliga 3 Ganassi-förare då, ur ett svenskt perspektiv tycker jag, att vi hade alla inom topp 8 då. Det var ett styrkebesked av, verkligen styrkebesked på lördagen då.
Mm, från ingenjörssidan då, det har ju varit lite spretigt med ovalsetuppen i och med att Felix och Scott har ju lite olika preferenser i hur de vill köra bilarna på val. Scott kör ju mycket mer överstyrt än någon annan. Så. Men det är fint att de också kunna pricka in setupen så det fungerar för alla. Så det är ju ett steg i rätt riktning för stallet som helhet då.
Mm. Vi går väl in i detalj lite mer vad reflektioner och så sett till helgen i stort. Så. Men hur såg, ska vi gå igenom resultatet även på söndagen då?
Ja, några som lyste med sin frånvaro i topp 5 på lördagen var ju Tim Penske, men de kom tillbaka rejält på söndagen. De vann i Newgarden och Ward kom tvåa. Sen Will Power som stod i pole på lördagen men hade katastroflopp som man ibland har. Power 3 alltså. Reinus VK 4, Scott Dixon 5. Och sen om vi kollar svensk intressen då så har vi Rosenqvist 7 direkt efter Colton Herta. Oliver Askew, tung helg för honom, en 17:e plats. Och sen sist, men absolut inte på eget bevåg, Eriksson då.
Mm.
Vad tusan hände där? Bakvingen lossna.
Sett till Marcus Helg stort här nu kan man väl säga så att han var ju minst lika snabb som Scott och Felix ser man det. Men han förlorar ju konstant på depåstoppen.
Ja.
Framförallt det sista depåstoppet han gjorde på söndag, där såg du till och med såsigt ut. Jag tycker alltid det så här depåpersonalen i depåteknikerna i alla team liksom springer igång bilen liksom och puttar iväg den så, men det var en jävla softpotatis där som bara, liksom bara stod och tittade när Marcus brände iväg då, va? Så att det känns som att de tappar. Han skuggade ju Charlie Kimball till exempel på söndagen och kom inte riktigt om då. Charlie Kimball var ju ett varv efter då. Det var ju flera som hade just problem med omkörningen och det var det du var inne på i början också.
Mm.
Men jag lyssnade ju även på just Marcus radiotrafik på söndagen där och de får ju ut honom på fel ställe då, bara för att de är så långsamma. Så hamnar ju bakom då en bil som var varvet efter då. Sen så när han gick in i depån, han skuggade ju Charlie Kimball då, tappade ju då mot Sato och Felix som låg framför där då, närmast i kön då. Och sista depåstoppet kom ut igen, då kommer han ut alltså en halv raksträcka efter Charlie Kimball. Så har Charlie Kimball tagit en halv raksträcka på bara depåstoppet. Och det var så påtagligt hela vägen. För han körde bra men tappade. Varje depåstopp tappade han minst liksom 2-3 placeringar. Sen anledningen till att han till slut blev femma i lördags då. Det var ju att han hade ju lite tur då med gulflaggen. Mm. Vid gul han kunde känna in ett depåstopp. Och då han liksom tog igen det han hade förlorat på depåstoppet innan. Så de har en hel del att jobba på där. Så teamet har mycket att jobba på. För nu har det hänt väldigt många gånger att Marcus har tappat potentiella toppplaceringar på just teamets misstag eller såsighet.
Ja, och det finns ju en förklaring till varför Marcus killar inte håller Ganassi-standard då. Eller jo, det är kanske lite orättvist att säga så, eftersom de här killarna kommer från Ganassis gamla GT-stall. Ganassi var ju Fords fabriksstall i sportvagns-VM och i amerikanska IMSA-serien. Och man vill ju ogärna bara låta dem gå. Så det är de som har också möjligt gjort att Marcus satsning på den här tredje Ganassi-bilen ens kunde hända, för att de hade massa mekaniker över från Fords nedlagda satsning. Det var ju helt Fords beslut att lägga ner GT-stallet. Så det är de som har bemannat Ericssons garage, och det är väl fortfarande en viss ringrostighet att de inte riktigt kommit in i Indycar-rytmen, hur ett Indycar-depåstopp fungerar. De är mycket snabbare än i sportvagn där man inte får tanka och byta däck samtidigt till exempel. Så att, det har gått för många lopp nu. Liksom det här var årets 8:e och 9:e lopp. Och det är fortfarande de här problemen som hade varit acceptabla kanske första loppet. Men nu har det hållit på lite för länge. Så jag förstår frustrationen som många känner kring Marcus depåstopp.
Jag tycker jag ska sätta Alex Elg på att lite fysträning där. Och explosiv träning för Marcus team där.
Jo.
Så kommer det nog bli bättre. Nej, men det är väl så. Det här är ju inte, det är inga enkla saker, och det är ju precis så som du säger, Jakob. Det blir frustrerande när man ser att han gör så pass bra ifrån sig som han gör, och så ändå så är det ju som ogjort så fort det har blivit ett depåstopp. Och framförallt nu då en sån här helg då som på Gateway där hela racet avgjordes ju i depån liksom.
Mm.
Det var där du tjänade placeringar och där du kunde tappa det också.
Mm.
Ska vi prata om lite roligare då? Topp 5, en femte plats för Marcus på lördagen, det är ju ett riktigt bra resultat såklart. Yep. Men det kunde ha varit ännu bättre. Men ska vi prata om Felix då?
Ja, han verkar ju för... Ja, Texas borde ju ha blivit en andra plats. Men det här var ju hans bästa ovalopp i Indycar hittills.
Och så är vi, ja, precis. Så är det att vi säger att om Texas nu hade gått Felix väg rent resultatmässigt, så att han inte hade brutit där och som du säger en andra plats där. Då hade han ju haft... nu var det två topp 10 placeringar den här helgen här nu då.
Mm.
Och så var det ju, hade ju bara en potentiell podiumplats i Texas där. Så det har egentligen varit... Ja, det hade ju varit jätte, i stora hela en jättebra säsong på val det här nu, så jag tycker vi måste börja tänka om lite här nu, att kanske det börjar bli lite tröttsamt kanske att bara prata om Felix innan citationstecken tillkortakommanden på valer, för jag tror att det har gjort väldigt mycket för hans självförtroende och hans, just att kunna ta målflagg här nu under de här tre ovalracen som hållts här nu de senaste två veckorna och gjort det med den äran också. För det är ju riktigt stabila insatser som han har gjort här och otroligt stort framsteg från förra året.
Ja, och det här var ju hans sämsta oval förra året också, för det, den är ju lite speciell, äggformad liksom. Men jag tror också att det som skedde på Indianapolis, att han tog hem en sjuk bil, en bil som liksom var ond mot honom, och lyckades förbättra den bilen och ta sig mål på en hedrande 12:e plats där. Det visar att han börjar lära sig liksom körspråket på valen. Hur man bygger något nytt från en kass situation. Så en 7:e plats är inte superspektakulärt, men det är fortfarande ett steg framåt och bevis på att han börjar känna sig trygg. Liksom, det här var bara 3 platser bakom Dixon också. Så, 2 platser bakom Dixon. Så det är absolut godkänt en dag där Ganassi inte var lika starka som de var i lördags.
Ja, det är roligt att se honom ta stegen mot att bli den här ännu mer kompletta föraren än vad han är nu. Och, ja, det här blir kul. Nu får vi bara hoppas att Mid-Ohio tittar in i kalendern här nu under september.
Ja, det är ju bara 3 mer lopp bekräftade i år. Det känns väldigt lite. Men det är ju som sagt, planen är att man ska stoppa in Mid-Ohio 22-23 september. Det blir ju samma datum, samma helg som det är tänkt att Rasmus Lind ska vara där. Så det är ju någonting uppbokat på Mid-Ohio. Man kanske kan klämma in i alla fall just IndyCar den helgen då. Det är inte bekräftat än. Men sannolikt är att så kommer att ske. Då kollar man Twitter, har det kommit någon nyhet nu under inspelning måndag kväll? Nej, men ja. Jag skulle vara förvånad och besviken om det inte blir något mer lopp på Mid-Ohio i år.
Men det är väl jättebra om de kan samköra de två tävlingarna. För det blir väl ur rent ekonomiskt perspektiv så måste det också vara väldigt gynnsamt.
Ja.
I och med att det har varit en ekonomisk faktor det här, anledningen till att de inte har velat ha någon, att de har skjutit på detta.
Anledningen varför Mid-Ohio sköts på för någon månad sedan då, det var ju för att de ville ha publik. Men läget i USA har ju inte blivit bättre om vi, alltså med pandemin. Så samtidigt som pressreleasen kommer ut om att det ska köras på Mid-Ohio får vi svar på om det blir med publik eller inte. Jag vill inte gissa någonting nu eller säga någonting så.
Nej, precis. Ja, men för att återgå till Helens race här nu. Vi har ju, vad säger vi om Oliver Askew då? Du sa att det var lite kräftgång den här helgen också. Det är väl en klassisk sån här rookie-jämnhetsfråga, för jag såg en kort intervju med Robert Wickens som är liksom förarcoach för McLaren-teamet och han sa att han jobbar fortfarande på att hitta den här jämnheten nu för Oliver här nu, för han det har ju varit lite svängigt stundtals och så, men sen har det ju inte bara varit hans förtjänst eller hans fel heller, utan det har varit andra omständigheter också, men lite tuffare helg för honom här.
Jo, och den här kraschen i starten, det förbättrar ju aldrig bilen och sen har man inte lika bra data att gå på inför söndagens lopp, så ja, det var en bara grå helg för Askew. Han fick ingen tv-tid så vi kunde ju knappt se honom på banan under helgens gång. Men det stallet verkar gå från klarhet till klarhet. Schmidt-Petersons, som det stallet som McLaren då köpte in sig i, de, vi har pratat om dem rätt mycket, och deras svaghet under åren har ju alltid varit att de har varit ojämna. När Pagenaud körde där så vann han några lopp, men kunde liksom inte slåss om mästerskapet, just för att ingenjörssidan var inte helt hundra då. De hade inte alls Penskes eller Ganassis resurser. Och sen exakt samma sak var det med James Hinchcliffe. Han vann på Long Beach, han vann på Iowa. Man kunde aldrig liksom hota om mästerskapet. Nu dock, Patrizio Ward, han är en riktig stjärna in the making. Jag tror att, ja, de är ungefär samma ålder då. Ward kanske till och med är yngre, men han har ju lite mer erfarenhet av IndyCar än Askew. Och jag tror att de har ett gott samarbete på G. Hoppas bara att resurserna finns för stallet att behålla både Ward och SQ. Och det ju, finns ju inget som tyder att de inte skulle ha det. Mm. Så det må ha varit en grå helg för SQ, men framtiden ser fortfarande ljus ut, skulle jag vilja säga.
Mm. Och när du ändå är inne på Pat och Ward nu, så är det ju väl, får vi säga att det är Ward tillsammans med Dixon, Penskes tillbaka studs här under söndagen med Joseph Newgarden i topp. Och får ändå säga det också att Takuma Sato har liksom gått från klarhet till klarhet den här, både Indy-helgen och den här helgen här nu. Det är några som har momentum nu, och det är otroligt spännande att se fortsättningen här, även om Scott Dixon har drygat ut sin mästerskapsledning.
Och ja, det är ju liksom de det handlar om, även om det är kanske lite naivt att tro att någon ska rå på Dixon i mästerskapet. Men liksom, Ward tänkte man, ja, innan säsongen alltså, tänkte man, han kan nog glänsa lite då och då, men just den här jämnheten han har visat upp, det är det som är det mest imponerande. Han har tagit 3 pallplatser, sämsta resultat har varit 2 12:e platser, annars har det bara varit topp 8. Var ju på pole på Road America, kom berömt nog 2 där bara, i och för sig, bakom Rosenqvist. Och sen nu 2 pallplatser igen på Gateway. Så att, ja, det vore riktigt kul för mexikanen om han äntligen får ta en seger nu då.
Så topp 10 i mästerskapet här nu när det blir ett par veckor, åtminstone ett par, 3 veckors uppehåll. Så har vi Scott Dixon i topp på 415 poäng. 416 till och med. Och så har vi Joseph Newgarden på andra plats, 320 poäng, alltså på behörigt avstånd. Trea, Pat O'Ward som sagt på 297 poäng. Sen har vi Takuma Sato på 4:e plats, Colton Herta, Simon Pagenaud. På 7:e plats har vi Graham Rahal som har lyckats bita sig kvar i topp 10 där. Santino Ferrucci har vi på 9:e plats, och så Felix Rosenqvist som avrundar där topp 10. Sen har vi Marcus Ericsson nere på 12:e plats efter Ryan Hunter-Reay, som tappat lite mark då mot topp 10 efter framförallt söndagens race då, och att han Indy 500 att han bröt där också. Så. Men det hinner vända. Och sen så har vi Oliver Askew nere på 17:e plats där.
Och sen
Alexander Rossi på 18:e.
Ja, jag tänkte precis säga det. Vilken extrem katastrofsäsong för Rossi.
Ja, men så, jag tänker ändå för han rätt i överlag här nu. Alltså om bortse på Colton Herta. Vad sa vi nu? På 5:e, jättebra, stabilt. Så har vi Ryan Hunter-Reay på 11:e. Ja. Sen har vi alltså Rossi på 18:e, Zach Veach på 20:e, Marco Andretti på 21:e. Och så har vi James Hinchcliffe på 23:e plats. Och han har ju liksom inte ens kört alla race. Han är ju nästan uppe och nosar på att vara förbi Marco Andretti med några poängs skillnad såklart. Men det är ju, kräftgången fortsätter för Andretti som team, får jag säga.
Ja, de har ingen flyt heller.
Nej,
exakt. Rossi har ju en pallplats på Road America, men annars har jag, förutom det har han ju inga incidentfria lopp. Mm. Han var ju mer, kunde hota Dixon på, och satt då på Indianapolis, men det ville sig inte efter den bestraffningen. Texas kom han inte ens till start. Lite andra tekniska problem här och var. Så han kan saka den här säsongen redan nu, tror jag. Och han vill nog vilja tycka att det var 2021 på en gång bara. Och sen ska vi försöka ta och sammanfatta Tony Kanans karriär.
Ja, för detta ska ju egentligen vara hans sista race, var det ju sagt. Men han är ju sugen på att köra vidare. Nu gäller det bara att han får ihop finansieringen då. Men,
jag tycker att han är värd att göra en sån här avslutningsturné under normala förhållanden inför publik. Han har ju liksom varit en av de mest populära föraren på Indy 500 de senaste 20 åren. Så jag tycker jag tycker att han förtjänar att synas på startgriden 2021 också.
Mm. Det vill bara skriva under på det. Och han verkar ju både populär in i paddocken och bland fansen. Så att han är ju han är en väldigt sympatisk person.
Oh ja.
Kan man säga.
Ja. När jag var på Indy 500 2015. Då satt vi bredvid en brandmansfamilj som alla i släkten höll på Kanan, och det var till och med någon som grät när han bröt det loppet den gången. Så han är en stor karaktär, brasilianaren, som nu är då 45 år gammal. Han är född på nyårsafton 1974. Han har då vunnit 17 lopp. Sista segern kom på California Speedway 2014, han körde för Ganassi. Sen dess har ju hans resultat dalat lite, kom 15 plats i mästerskapet förra året. Men han vann hela serien 2004, och då gjorde han något helt fantastiskt, att han kom i mål i topp 5 varenda lopp. Ja, varenda lopp förutom ett. Men det var en åttonde plats, så det var den mest jämna och en av de mest dominanta IndyCar-säsongerna någonsin sett, när han körde den här 7-Eleven-bilen för Andretti.
Mm, den klassiker. Det var synd att han fick avsluta säsongen med den, för den här Big Machine Volca, den var ju lite cool så, men den var ju väldigt lik Felix monsterbil här.
Ja.
Och man såg inte vad det stod på bilen heller, den var i full fart. Så men det hade varit roligt att sett mer än ett race i år med 7-Eleven-bilen, det hade varit kul.
Jag hoppas att den kommer tillbaka lagom till maj nästa år kanske.
Det tror jag också att det gör.
Vi får se vad framtiden håller för Tony Kanna.
Ska vi avsluta just innan vi lägger Gateway till handlingarna här nu, att vi skulle välja ut varsin stjärna kanske? Nu har vi varit inne på en hel del, så, men du får bara välja en nu, Jakob. Vem väljer du då?
När resten av Andretti-stallet går så dåligt, så Colton Herta visar att han är väldigt mogen IndyCar-förare redan nu. Tycker du inte?
Ja, nej, vi hade ju höga tankar om honom här inför den här säsongen. Det skulle vara så kul att se honom just som en fullvärdig medlem av Andretti-familjen och se vilka stora han skulle kunna göra där. Och han har ju inte vunnit någonting i år ännu. Hans succésäsong förra året då, som rookie, har ju gjort oss lite bortskämda där, tror jag. Den jämnheten han visar nu, som du är inne på, är ju ett viktigt steg i att bli den här kompletta föraren som han till mångt och mycket redan är. Så att jag tycker, ja, bra val där faktiskt.
Resultaten han fick på Iowa, den var med den här kraschen i första loppet, och då körde förmodligen lite skadad tilltufsad bil i andra loppet. Då kom han på 19 bägge två, men annars har hans sämsta resultat varit den åttonde. 7:a Texas, 4:a på Indianapolis Grand Prix, par 5:e platser på Road America, 8:a på Indy 500 och sen 4:e och 6:e plats här på Gateway. Så det jag tror nog att vi ska inte räkna bort honom från segersnacket när vi kommer till Mid-Ohio och St. Pete sen då.
Jag tänkte ju säga, men Pat O'Ward måste jag ju säga nu som min stjärna. Men jag känner samtidigt att de inte... Fast jag skulle nog vilja säga Ryanis VK den här helgen ändå.
Okay.
Sett till... Han startade ju riktigt långt ner i söndags. Körde upp sig och blev till slut... Gjorde en undercut och blev... Vad blev han?
4:a.
4:a,
från 18:e startplats.
Ja, precis. Och 6:a sen väl på... I race 1 på lördagen där.
Jag gjorde några grymma omstarter också.
Ja, precis. Och jag tycker, tar man en sån som Pat O'Ward, så är jag alltså otroligt imponerad. Men jag skulle vilja lyfta även Ryanis VK, som vi inte pratat om så mycket idag. Just för att han är fortfarande rookie. och har sett till hur han har studsat tillbaka från första racet i Texas där till där han är nu. Så han är ju verkligen på uppåtgående, så jag vill faktiskt lyfta fram honom lite extra här också den här helgen.
Mm.
Ja, men vi har ju pratat med Rasmus Lind också. Just. Som är på blixtlivsvisit i Sverige. Får vi inte glömma henne. Vi fick ju en skön liten 20-25 minuter med Rasmus här. Och jag tycker det var skönt att prata med honom utan lagg i lurarna, höll jag på att säga. Mm. Ja, han är ju Kullavik, vet du. Det är ju typ 10 minuter från där jag bor.
Ja, okej. Okay. Då får du väl försöka bjuda honom på lunch eller någonting.
Ja, jag gjorde det nu, men nu är det av förklarade skäl som ni kommer att höra nu under intervjun här, så är det inte så bara att han är hemma för att hälsa på familjen, utan det är även för att fira morsan som fyller jämnt här, så det är nog därför han är hemma också. Så att han har inte tid med mig. Vem ska ha tid med mig? Du har tid med mig, det är jag tacksam för.
Ja. Men så bor jag på andra sidan landet för sig.
Ja, men precis. Ja, men Rasmus har ju hamnat lite inledningsvis på säsongen, hamnat lite i limbo om man kan säga så, nu när Indy Lights-säsongen blir inställd. Men han har gjort det bästa situationen, blivit fittare än fittast, och han kommer ju säga hur många, kommer jag avslöja under intervjun här, hur många burpees han kan göra till exempel på raken. Och bland annat så kör ju sportvagn då i en av IMSA-mästerskapen.
Mm.
Så att ja, det ser positivt och ljust ut för Rasmus här inför nästa säsong fortsatt. Så det blir kul. Men innan vi drar igång intervjun så vill vi passa på att tacka våra samarbetspartners Automotor och Sport och Tico Racing Shop såklart. Ska vi köra igång, Jakob?
Vi lyssnar.
Rasmus Lind, välkommen tillbaka till Indupodden hemma i Sverige igen på blixtvisit. Och så har du tid att prata med oss. Det är ju fantastiskt det här.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med igen. Och som sagt, som du sa där, jag är hemma nu i Sverige några dagar i alla fall innan jag åker tillbaka till Indy.
Mm. Är det för att förnya visumet som du är hemma?
Nej, jag hade 3 veckor över från körningen nu. Så då passar jag på att åka hem, och även att min mamma fyller år nu den 1 september, så passar jag på att åka hem i några dagar.
Det är en väldigt bra dag att fylla år på, det gör jag också 1 september. Så hälsa din mamma grattis från Indupodden.
Ja, det ska jag.
Ja. Är det jämnt?
Grattis till dig också.
Ja, tack så mycket. Fyller hon jämnt?
Ja, hon fyller 50.
Åh, trevligt. Där har du ett tag kvar, Jakob, du, tills du blir 50.
Ja, 20 år i alla fall.
Ja, ja, kul. Men berätta lite om, eller berätta mycket får jag säga, om hur du har ju kört sportvagn här nu, har du blivit istället för Indy Lights. Vi kan väl börja i den änden. Hur känns det? För du har ju nu haft lite medgång och så lite oflyt också vid ett par tillfällen där. Men överlag, hur är det att köra sportvagn?
Alltså, det är ju, hästarna är ju samma, så det är 450 hästar i den också. Men den väger ju mycket mer än vad en Indy Light-bil gör. Så det är lite annan körning, men det är bara bra för mig, så jag lär mig många sidor utav racing. Mer brett liksom vad jag kan köra, och vet liksom om jag vill köra sportvagn sen. Och sen liksom vad det nu blir. Så vi har haft första racet körde jag i Sebring, som var andra racet på IMSA-säsongen. Så blev vi 6:a i det racet. Sen så racet därefter på Road America blev vi 3:a. Nej, 2:a blev vi, va? Ja, det blev vi.
2:a. Ni gick väl i mål som 3:a, så blev ni uppgraderade till andra plats av någon anledning. Det var väl någon bestraffning där, tror jag.
Ja, så var det, ja. Så ja. Det var första podiet för Liger, så det märket som jag kör med då. Så det är 2 olika bilar som kör mot varandra, kan man säga. Så det är ju, ena heter ju Norma, som är ett märke, och sen kör jag Liger då. Så det är 2 märken som kör mot varandra, och Ligerbilen är inte lika stark som Norma. Så det var första podiet för Liger på 1,5 år nästan, tror jag.
Och tusan, så, det var en större grej än vad man, det har inte riktigt framgått för mig. Det, ingenting omgår Jakob Fredriksson dock, du hade väl koll på detta?
Det hade jag tyvärr inte.
Men du ska säga att du hade koll på det.
Ja. Det är ju ett styrkebesked i sig. Så.
Ja, så det var ju kul. Så han som jag kör med då, han Dan Goldberg som han heter då, som är en bronsförare. Så han blev glad och så sa han, vill du köra ett race till? Ja, så då. Så körde vi nu då på VIR för en och en halv vecka sedan. Och det gick inte lika bra där.
Men det är ju en väldigt gammal bana, Virginia International. Vad tyckte du om själva banan?
Alltså, den är ju, jag gillar den faktiskt. Den är rätt så bra, det är rätt så bra flow i den. Inom alla S-erna där som är fullt liksom. Men vi fick bara, eller jag fick bara tre varv innan racet, för de ställde in tidkörningen på grund av de fick reparera banan. Så både jag och Dan då hade bara 3-4 varv innan racet. Så det tog ju några varv för oss att komma upp till fart på racet. Och även så körde vi, så de går efter bilpoäng då, inför tidkörningen istället. Och vi körde en helt ny bil då, så vi hade ju inga poäng på den bilen, så vi fick ju starta sist. Så det gjorde ju inte det lättare direkt.
Men det måste vara väldigt nyttigt för dig att få köra på de här klassiska banorna och de här riktiga, de här banorna som man oftast återkommer till inom amerikansk racing, att du får testa det i sportvagn nu.
Ja, jag får ju en lite bredare liksom utvecklingskurva. Så det är bra att köra både tunga sportvagnsbilar liksom, och även prototypbilar som jag kör nu då, som är LMP3. Och även det är väldigt bra track time nu, så det är det enda jag försöker få nu för 2021. Förhoppningsvis köra Indy Lights då. Så det är bara att försöka få så mycket track time som möjligt nu för att förbereda för nästa säsong.
Där har vi Jakob, vi kan ju kasta oss in på de tunga frågorna direkt här nu, för det har varit, vi har ju snappats upp lite. Stefan var med på den här nu för ett par veckor sedan, och han släppte ju lite grann att han var osäker på, man vet ju inte om det blir något Indy Lights nästa år, vilket det här är ju indirekt skapat liksom ett hålrum där, ett vakuum för en sån här sista steget in i IndyCar. Vill du dra den från Jonas Magnusson, Jakob?
Ja, de här lyssnarfrågorna vi har samlat ihop, några stycken. Så ja, herr Magnusson frågar då, att han konstaterar att Stefan Johansson lät skeptisk till att det blir något Indy Lights 2021. Vet du något mer, Rasmus, om vilka diskussioner som förs då bakom kulisserna, och vad vill du göra nästa år om det inte blir någon Indy Lights?
Alltså, jag har inte hört något mer. De säger ju att det ska bli nästa år, men det är ingen som vet liksom. Det är ju någonting som jag har hört, det är någonting med Honda där, va? Som de har ju lagt in massa pengar i scholarship till Formel 3 och köra Indy Lights. Så det är ingen som vet liksom vad som kommer hända, om det blir en annan motor eller vad det nu kommer bli.
Men det känns ju som något spontant, som att det är exakt som, precis som du säger nu, att Honda har lagt in pengar i Formel 3 där. Det hade ju varit väldigt konstigt om dels om det inte skulle bli någonting av den, av det scholarshipet, plus att man kan ju liksom inte ha en road to Indy där man hoppar över sista steget. Sen det är som något sätt måste de ju hitta en lösning som åtminstone är, om inte man kör på det som någonting som ersätter det som hamnar väldigt nära då. Sen frågan är om det blir på kort sikt eller lång sikt, hur man löser det. Hans Ljungfelt frågar om det inte skulle bli någon Indy Lights nästa år. Det är ju hypotetiskt då, kan man, men fortsätter du då den amerikanska inriktningen, eller sneglar du då på Japan eller Europa?
Alltså, mitt fokus är i USA just nu. Men om jag får någon deal att köra i Europa så, eller Japan, så gör jag ju det i så fall, men jag skulle helst vilja fokusera på USA.
Ja, men precis, du har ju lagt så mycket tid och energi där, och därför tycker jag det är så roligt att du har just kommit in på den här sportvagns på spåret här nu, för just för att bredda dig. Och det finns ju väldigt många på startlinjen på IndyCar som kör både sportvagn och IndyCar, och som har satt det, gör det frekvent, så att det är den bästa skolan du kan få, tror jag. Hur, om vi återgår till din sportvagnssatsning fortsatt här nu, vilka race har vi kvar här nu, och vilka banor återstår, och är du aktuell där för att fortsätta med samma team?
Nästa race går ju på Mid Ohio om 3 veckor, och sen efter det är det Road Atlanta. Så det är ju två race kvar på säsongen. Och just nu vet jag inte om man kommer fortsätta att köra de två. Det får vi se här nu kommande vecka hur det blir. Men förhoppningsvis så kommer jag köra hela serien ut.
Och Mido har ju en klockren bana att få extra erfarenhet på, eftersom den används i stort sett alla stora amerikanska racingserier. Om det är en IndyCar eller NASCAR eller sportfarm man vill fortsätta med. Så det vore ju jättekul att få se dig tillbaka i sittbrunnen där.
Ja, det är en väldigt rolig bana att köra också. Så jag gillar den banan. Och även som du sa där, att få liksom mer tid på den banan som man ska tävla på i framtiden. Ännu mer. Mm.
Är det några aha-upplevelser du har fått till dig nu här från att du börjat köra i den här IMSA-serien?
Alltså, det är ju längre race. Liksom, så det är en grej som jag har känt lite. Så det är lite längre race än vad jag är van med. Och även liksom, du har en annan förare som du ska köra med också. Och så även pitstops, driver's change liksom. Och även fuel saves som vi gör. Så det är bra att lära sig det om jag gör, när jag gör steget upp till IndyCar då. Mm. Och kunna detta väl innan. Det här med pitstops liksom och alla fuel savings som man, om man behöver göra det. Och liksom lära sig sånt redan nu. Så det tycker jag har varit väldigt bra.
Har det varit över förväntan just hur roligt det är att köra den här typen av sportvagn? Har du tänkt på det, att köra det förr?
Jag har ju tittat mycket på Le Mans liksom, series, och liksom tittat lite hela tiden. För jag har några kompisar från go-kart som kör där. Så jag har ju tittat lite på det hela tiden. Och jag tyckte det varit väldigt... Det ser väldigt roligt ut att köra liksom 12 och 24 timmar då, som jag skulle vilja göra. Så liksom... Jag tycker det har varit lite över förväntan, för jag trodde inte de skulle ha så mycket grepp som de har. Så det tycker jag har varit imponerande. Mm.
Men har du fått någon blivit uppmärksammad, eller har du några andra som har dragit i dig från andra delar i paddocken sedan du började där?
Ja, det är ju några team liksom som hör av sig nu. För det är ju silverförande man vill ha i LMP3. Så du måste ju ha en bronsförare, och så kan du ha en silver. Så man vill ju alltid ha en snabb silver givetvis. Mm. För det är vi som gör sista stinten då i racet.
Mm.
Så det är några ting som har hört av sig liksom.
Hur mycket känner du att du kan vara med och sortera ut bilen under träning och kval och så?
Alltså, han som jag kör med då, Dan Goldberg, han litar väldigt bra på mig. Så vi jobbar väldigt bra ihop. Och även våran körstil är rätt så lika. Så när jag gör första passet då, så går han väldigt mycket mot vad jag säger. Och även ingenjören då. Mot vad, om jag säger att bilen är understyrd eller lite överstyrd här och så. Så går de mest efter min feedback. Även fast han kör tidkörningen.
Ska vi dra en lyssnarfråga till, Jakob?
Ja, vi har ett par till. Vi får från Bas Johansson som undrar: hur förbereder du dig mentalt och fysiskt inför ett lopp? Har du så här lite ritualer du måste göra, att du måste hoppa in i bilen från rätt sida eller så?
Alltså, ja, liksom träning och sånt, det gör man ju långt innan fysiskt sett. Det förbereder man ju redan många månader innan. Så man är redo. För det är ingenting man kan träna upp på en vecka eller två liksom.
Förstås.
Men sen liksom, jag jobbar ju med Kjell Enhager då, med det mentala. Och även med meditering och sånt. Så jag mediterar alltid innan. 20 minuter innan jag ska ut och köra. Så det är en grej jag alltid gör.
Ja, och då är det nästa fråga rent fysiskt då. Hur många burpees är ditt personliga rekord nu? Du måste ha bettat på det något enormt i sommar.
Ja, alltså det beror ju på vilka man gör. Du kan göra 3 pumps liksom, eller 2 pumps. Men
vad säger göra... en pumpsrekordet nu då? För det är väl kanske den närmaste konventionella burpee, om man säger, ner och upp igen, om man säger så.
Ja, alltså jag har ju gjort 1000 på rad. Jag har gjort.
What?
Vänta, jag måste bara smälta det. Vänta.
Hur lång tid tog det?
Ja, nu har jag tagit in det. Ja, okej.
Det tog 1 timme och 30 minuter.
Vad sa du? En timme och...
30.
Men det måste vara ett rekord.
Ja, det är...
Nej, men ditt rekord såklart, men det är inte typ nästan världsrekord. 1000 på en och en halv timme.
Ja.
Okej. Okay. det är jävligt, må jag säga. Vi vet att dessa förare har extrema liksom, träningsregimer, men det där var okej.
Okay. Jag får en känsla att du är så här... Är du så, alltså min utsättning, alltså lever du så hårt och asketiskt, alltså med kost och träning alltid, eller är det så att du unnar dig ibland lite godsaker och sådär, eller är du, jag får en känsla att du är så dedikerad så att det finns liksom inte på kartan för dig, är det en fördom som stämmer?
Ja, det stämmer. Gör det. Jag liksom, jag vill göra allt jag kan för att kunna vara så bra och förberedd som möjligt.
Mm.
Och liksom jag, det är hela mitt liv, är liksom jag har bara gjort kört racing liksom.
Mm. Mm.
Så jag försöker göra allting för att bli så bra som möjligt. Självklart.
Ja, hoppas att det betalar sig då. Det är ju tråkigt utan Indy Lights, men IMSA-satsningen har ju varit en liten räddning och du har ju starka allierade med dig. Så sån här ihärdighet och hur dedikerad det är, det kommer nog betala sig gott i framtiden. Så vi håller alla tummar och tår vi har.
Ja.
Vi måste nästan avrunda med sista frågan också här. Vi har, för det har blivit en stående fråga till i podden med alla lyssnings-Q&A. Det är Anders Adriksson som frågar, vilken är den bästa hyrbilen och gärna historien bakom valet?
Oj. Vi... En gång till Miami så fick vi en upgrade från Avis då, som vi hyr våra bilar ifrån. Så sa de att vilken bil vill ni ha här på parkeringen? Ja. Och så sa jag till pappa, den. Så var det en Dodge Challenger Hemi då, med den stora motorn. Okay. Så den var rätt så ball. Det var bra flås i den.
Det var snäppet vassare än Linus Lundqvist Fiat Panda.
Ja, just det.
Det är väldigt viktigt vilken färg det var på den här, sa du. Vilken färg var det på din?
Den var svart, jag tror. Ja, ja det var det. Svart. Riktig hårding, så.
Ja, det är bra. Rasmus, men det, då ska vi följa... Då, vi räknar med det på startlinjen i nästa IMSA-race då på Mid-Ohio om 3 veckor. Det, så nästan, jag tror nästan vi vågar lova det, va?
Jag hoppas på det i alla fall.
Ja, men då kan du hoppas på det och så lovar vi det i Indiepodden. Vad säger du, Jakob?
Ja, vi tar det på oss.
Ja, vi tar
det. Ja, det låter bra.
Ja, och tack så mycket, Rasmus, och hälsa mamma så gott. Grattis på födelsedagen.
Mm? Tack själv, detsamma.
Tack. Hej då. Ja.
Hej.
Ett 1000 burpees på en och en halv timme.
Jag skulle nog bara hinna med 10.
Ja, det är helt så här ofattbart starkt faktiskt, får man säga. Och, tack så mycket till alla som skickat in era frågor också till Rasmus. Vi får ju passa på att göra det här. Så det var skönt att få prata med Rasmus igen faktiskt.
Mm. Ja, kan säga det att vi samlar in frågorna genom våra sociala medier. Så om ni inte följer oss på Facebook, Instagram, Twitter, så gör det. Så kan ni vara med och utforma Indiepodden lite grann när vi efterlyser det i alla fall.
Mm. Och vi kan faktiskt, vi har ju inte bett om det förut, men det har varit väldigt roligt. Alltså, om ni tycker om Indiepodden och att ni, det är fan, det här är bra skit. Alltså, så gå gärna in och ge oss ett betyg i er podcast-app också. Man kan ju sätta betyg där på poddarna så att vi... Känner ni att ni vill ge oss en typ en, ja, vad ska jag dra något ur luften, en femma kanske, av 5 möjliga. Så gör gärna det, för det är vi jätteglada för. Ja, vad ska du göra i veckan nu? Som sagt, det kan ju vara så illa så att vi hela september, vi kommer gå hela september utan ett enda IndyCar race. I bästa fall kanske vi får ett då i slutet av september, men vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till?
Kolla på lite klassiker, kanske. Vi fortsätter väl att bomba ut lite klassiker på vår Facebook. Men vi ska väl hitta på lite annat att snacka om under tiden.
Ja, herregud, det är ju det vi gör bäst. Så att jag tycker vi kan väl ta upp tråden kring lite Indycar-historia där och hitta lite nya spännande människor att intervjua också från Indy-paddocken. Så ja, vi har många roliga idéer, så vi köttar på här nu helt enkelt och laddar. Det är bra, Jakob. Så får du ha en sån underbar vecka här nu, så hörs vi om sådär 7 dagar igen.
Tack detsamma, Ronny, och grattis på födelsedagen i förskott.
Ja, tack så mycket.
Det är väl 3 timmar kvar och du kommer fira med att klippa det här, antar jag.
Ja, det finns inget roligare att göra. Ja, det är det bästa jag vet, typ. Ja, ha det bra. Hej.
Hej.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride not so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.